Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med! Välkommen till ett nytt avsnitt i vår podd. Idag kommer vi prata om sorg. Finns det någon färg eller form på sorgen, tänker jag lite högt, och hur leder vi oss genom förluster? Först då, som alltid, en spaning från förra avsnittet, och då pratade vi om när det blir svårt och hur hanterar vi att ta oss igenom svårigheter. Och till dig som lyssnade, du fick en fråga: har du hjälpt någon som har svårigheter personligen eller i sitt hundägarskap? Och vi har fått in lite olika svar. Dels på det här med personliga planet, att man berättar om att man ringer en släkting regelbundet, eller man kommer över med tidningar som man själv har läst som kan vara till gagn ett varv till, eller man skottar åt någon granne, eller att man hejar på folk i skogen. Och när det gäller mer hundrelaterade områden så har vi också hört att personer önskar att deras vänner skulle lyssna i större utsträckning på vad man hade för utmaningar och inte alltid komma med tips hela tiden. Någon tanke till det, Mervi?
Ja, alltså det är väldigt skönt med vänner som lyssnar och bara säger ja, jag förstår vad jobbigt, istället för vänner som säger då ska du göra så här och så här och så här, och åh nej, har din hund det problemet, så, för det tynger mer. Så på så sätt, så det här lyssnar, som när jag till exempel hade Kent så väldigt svår i hallen och jag fick gäster, och så fick jag vänner till mig som kom, som jag sa så här: kan inte ni bara strunta i honom nu när ni kommer? Och de lyssnade på mig utan att säga om det var rätt eller fel eller så. Då märkte jag också att Kenzo blev mycket lugnare, för jag blev så trygg med de här människorna som inte gav mig 1000 tips. Så jag tycker att det är inte alltid vi efterfrågar tips, utan det kan ibland vara att man bara vill prata av sig.
Mm. Så sant. Men vi tror att hjälpa innebär att komma med något råd, men att hjälpa är att lyssna. Att lyssna är en god hjälp, det jag skulle säga. Att det är så underskattat.
Mm. Ja, men verkligen. Ibland behöver vi bara ha någon som lyssnar. Mm. Och vill vi ha hjälp, då säger vi: kan du hjälpa mig?
Mm. Precis. Så vi går över till dagens tema, som handlar om sorg. Den pratar vi sällan om, och det är ju kanske lite tabu, eller man är orolig för vad det kan väcka. Lite som med det vi pratade om i förra avsnittet, att pratar man om självmord så tror man att det skulle uppmuntra människor att göra något dumt. Och samma sak kan ju sorg vara, lite tabuområde, att fråga jag om personen fortfarande är i sorg eller vad som har hänt när någon har gått bort, så inbillar vi oss ofta att det kan skada mer än göra nytta. Men forskning visar på, när det gäller framförallt då de här suicidala områdena, att det snarare är avsaknaden av de här frågorna eller samtalen som gör att folk gör något dumt, än att man faktiskt pratar och ställer frågor. Och jag tror att sorg har samma innebörd, att vi skulle behöva prata mer om sorg och våga fråga. Mm, faktiskt. Mm, mm. Vad tänker du om det, Mervi?
Jo, men jag tycker det här med sorg är så viktigt att prata om. Och jag måste studsa tillbaka till när Kenzo kom till mig och hur livet kan vara i olika faser. När Kenzo kom till mig så hamnade jag i ett svart hål i desperation med honom. Och det här har jag, det här som jag säger nu är någonting som är jättesvårt att säga, men som jag ändå vill vara ärlig med. När han kom till mig så, och jag hamnade i desperationen, så önskade jag att han skulle dö.
Mm.
Alltså, jag tänkte så här, om han fick en sjukdom så skulle det vara naturens gång. Mm. Men jag vet att jag inte menade dessa tankar. Det var desperationen som talade, för jag var för, det var för mycket press på mig. Jag visste att om han skulle dö på riktigt så skulle jag påverkas. För trots svårigheterna som jag hade med Kenzo så var min drivkraft kärlek i grunden. Mm. För annars skulle jag inte ha gått så djupt i att förstå honom och utbilda mig och så. Men med tiden så började jag tänka, tänk om han dör. Jag började ju bli rädd. Tänk om han lämnar mig. Han hade gett mig en stark mening i mitt liv. Och han hade också lärt mig hur jag kan grunda mig tillbaka till naturen. Min utbrändhet hade ju lärt mig mycket, men Kenzo lärde mig verkligen att gå ner på vad är mina instinkter och behov egentligen. Så han blev så himla viktig. Mm. Så när han blev gammal och jag började förstå att hans tid i min värld började ta slut, så kunde jag inte acceptera det. Jag blev blind för hans krämpor och hur han mådde. Alltså, jag såg men ändå inte. Men nu hade processen startat. Och jag tänkte på hur han mådde när jag satt i bilen. Jag tänkte på hur han mådde när jag tittade på TV. Jag tänkte på hur han mådde så fort jag fick fri tid för tankar och inte var upptagen med någonting annat. Och så ställde jag mig frågan om och om igen. Hur vet man när det är dags? Mm. Och det här var ju när han var då hade passerat 13 år. Så då har vi haft många år tillsammans. Så jag gjorde en seniorkoll på honom hos veterinären. Och så fick jag signaler från veterinären att ja, det börjar bli dags. Men jag måste ta beslutet själv, för veterinären säger inte när det är dags. Och så berättade samtidigt veterinären om en annan hundägare som hade kommit insläpande med en hund som knappt kunde gå. Den var typ redan död. Men fortfarande hjärtat slog så. Och ägaren vägrade släppa taget. Så hon berättade den här historien för mig för att kanske ge mig lite tankar att någonstans måste vi ta beslut. Mm. Och det är ju faktiskt en av de svåraste besluten som hundägare man behöver ta. Så det tog ytterligare ett halvår innan jag tog det svåraste beslutet någonsin. Jag ringde till veterinären flera gånger för att få vägledning. Jag ville att de skulle säga, Mervi, du ska komma in med din hund nu för det är dags. Mm. Men de sa ju inte det. Mm. Så, och varje gång som jag ringde så blev det så här, jag började starkt så här, hej, jag heter Mervi, jag har en hund som är gammal. Och sen brast det. Jag fick inte fram ett ord. Då blev det liksom bara, jag började gråta, jag tror att, jag vet inte hur han mår. Och så blev det liksom bara, och de är ju så vana, så de var ju fantastiska och bara lyssnade. Mm. Och så där höll jag på några gånger och ringde och försökte och få någon sån här bara, är det dags, vad ska jag göra? Och det var så smärtsamt. Men så en dag så hade vi varit borta en kort stund och så återvände vi hem, så hör jag Kenzo skälla i köket. När jag går dit så ligger han på golvet och kan inte komma upp. Jag gick fram och så lyfte jag honom varsamt upp och höll honom så han kunde stå stadigt på benen. Och min tanke var, det är dags nu min vän. Det är dags nu. Och jag var tvungen att hämta kraft för att ringa det här samtalet och säga, ja, min hund behöver få somna in. Nu måste jag sluta tänka på mig själv Och jag måste tänka på dig, Kenzo. Mm. Så det blev det samtalet. Och vi tog hem en veterinär till oss som kom. Och han fick somna in i vardagsrummet. Tillsammans med flera i min familj. Och med Gizmo och Karma. Som bara nosade av honom när han hade somnat in. Och sen gick de och la sig och sov. För de var helt naturliga med vad som skedde. Mm. Och dagarna efter. Så jag var som förlamad i min hjärna. Jag fattade inte vad som hade hänt. Jag såg Kenzo överallt.
Mm.
Och jag kände honom hela tiden nära mig. Och det enda jag längtade. Du vet när du kan få en sån här riktigt djup längtan.
Mm.
Det enda jag längtade efter var att få dra min hand över hans päls. Bara en gång till. Bara en enda gång till, tänkte jag. Och jag kände, gud, jag kan inte göra det. Och det var svårt.
Mm. Oj, oj, oj. Åh. Hur många år sedan är det här?
Det var 2017 och han är med mig varje dag fortfarande.
Mm.
Så boken om Kenzo har ju, alltså den ökar ju hela tiden. Så många som läser hans historia som du och jag har skrivit. Och den här, jag pratar mycket med hundägare om det här med sorg. Och det finns människor som säger, ja men det var ju bara en hund. Nej. Det var inte bara en hund. Det var en familjemedlem. Det var en vän. Det var en levande individ. Som fyllde hela vår familj.
Mm.
Med kärlek.
Ja, det där återigen. Apropå de här. Vad man tror är stöttande eller hjälpande kommentarerna kan bli så fel när man ska försöka förminska något som, det vet vi ju inte hur det här, den här känslan, hur stor eller liten den är när någon bär på sorg. Och jag tänker på den här meningen som du säger, hur vet man när det är dags? Och då tänker jag ju på människoliven, alltså när människor är dödssjuka. Vi var själva med om det förra året i släkten, i familjen, och det här svåra beslutet att vad är en värdig avslutning, när är det dags, vem och när och var kommer det här ske någonstans. Och nu har det ju också kommit upp det här med assisterad dödshjälp, med tanke på också flera som diskuterar med corona som har varit och inte har möjlighet att åka iväg till Schweiz och sådana saker, att det har ju också blivit en helt annan diskussion kring det här. Men tillbaka igen till det du säger, som jag kan skriva under på i varenda ord, att vad den här människan genomgår i form av smärta, i form av tankar och ångest, och då dubblerat med alla de runt omkring som lämnas kvar, det är ju ofattbart. Och samtidigt också helt naturligt, alltså är det en sak som kommer hända oss alla så är det att vi kommer dö, men vi är många gånger så ovana vid det. I det här fallet så blev det ett fantastiskt avslut för oss där medborgarna fick somna in i hemmet och med sin nära familj. Och det var nytt för mig, för jag har inte varit med om det sedan mina far- och morföräldrar gick bort. Och att man kan göra det så fint och vackert för en människa, precis som för dig med Kenzo, att han fick vara hemma, slapp den här stressen att iväg till veterinär. Mm. Men det, alltså dagarna eller veckorna innan det här är ett faktum, att personen har somnat in, är ju så många svåra beslut.
Verkligen, verkligen.
Och tankar.
Mm. Ja. Någon tröst finns det i att få vara med i processen så den inte blir bara så här avklippt och bara puff liksom.
Mm.
Så någonting tänker jag att liksom, vare sig det är människor eller djur, så att få att få vara med i att kroppen hinner vänja sig vid att det här kommer att ske.
Ja. Vi kommer komma tillbaka till det här ämnet i olika former och skepnader, tycker jag. För jag tycker det är viktigt att vi pratar om det och att vi vågar närma oss det här på det sätt som känns naturligt.
Mm.
Så jag tänkte, så som vi inledde det här avsnittet idag, en spaning till dig som lyssnar. Vad är sorg för dig? Finns den på något sätt, finns det något ord, någon färg eller form för sorg? För att många gånger så ser vi det här stereotypet att det är svart. Mm. Eller att det är, men kan det vara något vackert med sorg också? Kan det vara någon gemenskap, eller kan det finnas någonting som vi har fått lära oss när vi har lett oss själva genom förluster? Någonting som vi kan dela med oss av till varandra. Det. Så spaningen är, vad är sorg för dig?
Mm. Jättevärdefullt att kunna sätta en färg på det, eller en känsla, ord. Jag tycker det är värdefullt att prata om sorg, för ju mer vi pratar om det, desto mer så känns det som att kroppen också får bearbeta det som sker.
Mm. Precis. Så tack för ett jättefint samtal, Mervi, och för din starka historia med Kenzo. Den tog tag i mig. Och ja, du som lyssnar, dela gärna dina tankar kring sorg om du vill. Vi har till nästa avsnitt inget färdigt ämne ännu, eller hur, Mervi?
Men det ska vi fundera, så skicka gärna förslag till oss.
Skicka gärna förslag, absolut. Och då når du oss på våra mejladresser som finns i flödet här. mervi@hundinspiration.se eller gunillafontaner@telia.com. Så tack till dig som har lyssnat, och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!
Tack så mycket, hej då!
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.